Så ska vi gå till en av evangelietexterna som man brukar läsa. Det är inte denna årgången, men jag har valt den här. Det är från Matteus 27 och jag kommer att läsa från den 22 versen här nu. Och det har ju varit ett sammanhang innan. Pilatus frågade dem: vad ska jag göra med Jesus som kallas Messias? Alla svarade: korsfäst honom. Han frågade: vad har han gjort för ont? Men det skrek ännu högre: korsfäst honom. Då Pilatus såg att ingenting hjälpte utan att oväsendet bara ökade, tog han vatten och tvättade sina händer i folkets åsyn och sa: jag är oskyldig till denna mans blod. Ni får själva svara för det. Allt folket svarade: hans blod må komma över oss, över våra barn. Då frigav han Barabbas, men Jesus lät han gissla och utlämnade honom till att korsfästas. Därefter tog landshövdingen soldater Jesus med sig in i pretoriet och samlade hela vaktstyrkan kring honom. De tog av honom kläderna och klädde honom i en röd mantel, vred ihop en krona av törn och satte den på hans huvud. Och i hans högra hand satte den käpp. Sedan böjde de knä inför honom och hånade honom och sa: leve judarnas konung. Och de spottade på honom och tog käppen och slog honom i huvudet. När de hade hånat honom tog de av honom manteln och satte på honom hans egna kläder och förde bort honom till att korsfästas. På vägen ut fann de man Simon från Kyrene. Honom tvingade det att bära hans kors. Och när det kom till den plats som kallas Golgata, det betyder huvudskalleplats, gav de honom vin att dricka blandat med galla. Han smakade på det men ville inte dricka. När han korsfäste honom delade hans kläder mellan sig och kastade lott om dem. Sen satte där och vaktade honom. Över hans huvud hade man satt upp anklagelser mot honom. Där stod skrivet: detta är Jesus, judarnas konung. Tillsammans med honom korsfästes två rövare, den ena på högra sidan och den andra på vänstra. De som gick förbi smädade honom och skakade på huvudet och sa: du som bryter ner templet och bygger upp det på 3 dagar, hjälp dig själv om du är Guds son och stig ner från korset. Också översteprästerna och de skriftlärda och de äldste gjorde narr av honom och sa: andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Han är Israels konung, han må nu stiga ner från korset, så ska vi tro på honom. Han litar på Gud, nu får Gud rädda honom, om han har honom kär. Han har ju sagt: jag är Guds son. På samma sätt blev han också hånad av rövarna som var korsfästa tillsammans med honom. Jag tänkte jag ska berätta lite om det som hände innan den här texten. Det var så att Jesus visste ju att han snart skulle dö. Ändå så var han lugn och kontrollerad. Och det är ju så att han firar påsken på det vanliga sättet som de brukar fira. Men han gav den en ny mening, en djup mening. Ni vet att man firar påsken till minne av och för att återigen varje år upprepa detta att man var befriad från slaveriet i Egypten. Och påskmåltiden innehåller sånt som påminner om det. De började med välsignelse och bön och de åt de här färska örterna och såsen och drack den första bägaren vin som man brukar göra. Och så lyssnade de till berättelser om den första påsken i Egypten. De sjöng en psalm, det är faktiskt psalm 113 i Saltaren, och drack en andra bägare. Och de åt lamm och bröd och så åt de örter och så drack de en tredje bägare sen. Och så sjunger de vidare när de druckit tredje bägaren. Och det är de här saltasalmerna 114-118 och så dricker man den fjärde bägaren. Och då talar Jesus om att hans kropp skulle offras för all synd och brist hos oss. Hans blod rött som vinet skulle rinna som bevis för syndens barriär mellan människa och Gud nu var borta. Och därefter så går de därifrån. De går till den här trädgården, Getsemane heter den. Jesus visste ju att han skulle dö inom närmast 12 timmarna och att vännerna skulle överge honom. En av dem kom till med att låtsas att han inte känner Jesus, trots att han sagt att han aldrig skulle överge honom. Och efter att Jesus bett och faktiskt ropat i Getsemane, och efter att han blev fängslad, blir han utsatt för förhör. Då kan vi tänka på detta, att Jesus har alltså inte sovit här under den här tiden. Och det påminner om en gammal tortyrmetod när man sen fortsätter med förhör och sånt med människor som egentligen skulle behöva sova. Vi läste, han var sargad för våra överträdares skull och slagen för våra missgärningars skull. Och Jesus piskades i den texten vi läste. Och den piskan, den hade ändarna på varje tron, kula av sten eller metall. Den slogs under köttet. Det var fruktansvärt. Det är inte bara som att få en liten smisk det här. Det kanske var en vass benbit, en benbit kanske som hugger tag i köttet. Ryggrad och revben kanske blev blottlagda. Men Pilatus, som vi såg här i texten, han insåg att Jesus var oskyldig. Men han var rädd och han lämnade över sin rätt att döma till andra efter påtryckningar. Och vi läser vidare, straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår blir vi helade. Och det där att tänka sig in i hur såren var, det var ju långa, kraftiga spikar. Och vi förstår hur fruktansvärt ont det måste vara när man tryckte in de handlederna mitt i den där nervknuten som finns här och sen bara slå till och banka fast. Det är svårt att tänka sig in i det, men för att förstå lidandet så behöver vi kanske göra det. Och det var fruktansvärt ont. Han hade ju lidit på grund av de här gisselslagen. Och de här såren som fanns där, de trycks mot korsträdet när han spikas fast. Och när han sen hänger där på korset och försöker andas, så gör det ont där också. Han har fått en törnekrona som de tryckte in i hans huvud så det blödde. Och den ökar givetvis yrseln och känslan av att vara utlämnad. Och en ständig smärta kring huvudet och blod och svett som blandas och rinner ner i ögonen. Och för att inte tala om spiken genom fötterna. Man slog ner den långt ner, nära tårna. Man ruckade den runt senor och ben och slår till. Fruktansvärt ont. Och när han hänger där svårt andas, och när han försöker ta andetag, så går fötterna sönder därför tyngden av kroppen trycker. Spiken pressas uppåt genom foten. Och så händer det här. Vid sjätte timmen föll ett mörker över jorden. Och det är väldigt spännande. För även andra, det är Markus som berättar det här, inte bara i den här texten vi läste här. Och ungefär vid den här tiden så fanns det en historiker som skriver om det. Han heter Tallus. Tertullianus beskriver mörkret. De visste inget om Jesus, om det som hände i Jerusalem. En annan som heter Flegon berättar om mörkret vid den sjätte timmen under en av dagarna. Och att man har så noga reda på det var det att de här återkommande olympiaderna i Grekland inträffade, var den 202 olympiaden, och det var alltså fjärde året. Det vet man att det var år 33 enligt vår tideräkning. Det fanns också rapporter från andra ställen vid den tidpunkten runt Medelhavet att det var mörkt, någon form av solförmörkelse eller någonting som kom i vägen för solen i detta område. Och det varade till klockan 15, alltså nionde timmen, och det är då Jesus ropar: min Gud, varför har du övergivit mig? Och med ett högt rop så slutar han att andas. Och det händer det här märkliga, templets förhänge, där det tjocka förhänget delades uppifrån ända ner. Och det är en symbolik i detta som tydlig för oss. vägen till det allra heligaste, för det var ju där förhänget var, mellan det heliga och det heligaste. Den öppen. Inget finns mellan oss och Gud. Alla människor är välkomna fram till Gud. Det är inte specifikt bara för vissa. Det är för vi alla kan få möta Gud där han visar sig. Vad är då evangeliet på långfredagen? Det glada budskapet. När Jesus då fått lida, så är det inte egentligen i första hand på grund av att andra varit onda i detta. Det hände ändå. Jesus dör på detta smärtsamma sätt på grund av sin kärlek till oss, i Bibeln. Till alla människor, till dig och mig. Det är väldigt modernt idag att prata om Gud som kärlek, om Guds kärlek. Och det är jättebra, för Gud är kärleken. Och den är sann, den kärleken. Men det är inte en sån här, bara största allmänhet, gullig kärlek. Sådana där euforiska, härliga känslor. Utan Guds kärlek, det är känslan av att någon gör någonting för mig. Till exempel, låt en spik driva sin handledens nerver, som vi nämnt här förut. Guds kärlek, känsla av axlar som drar sig led när tyngden blir för tung. Och Guds kärlek är en känsla av att någon har låtit spikar gå in genom foten och sen trasa sönder och lider för mig. Det är kärlek. Korset visar att Gud själv kommer in i vår lidande värld och in i vårt personliga lidande. Och Gud tar våra synder på sig. Och det här korset, som är alltså det här Guds otroliga svar på det som händer i världen, där så frigjorde Jesus en kraft genom den här nåden Gud vill ge oss. Vi vet att Gamla testamentet är fullt av det här med att vi är egentligen inte värda annat än att straffas. Därför vi bär oss så illa åt mot Gud. Hela tiden försöker vi komma från Gud, gör honom onödig. Med andra ord, vi syndar. Men det finns en nåd, en förlåtelse. Och det är detta Jesus gör, han frigör denna kraft i nåden så att vi ska förstå det bättre. För det är inte så att vi i egen kraft kan uppleva befrielse och nåd. Vi kan inte göra genom någon lag eller någonting att strikt följa allt. Utan det är genom att ta emot den här förlåtelsen. Och denna nåden, denna förlåtelse, denna helande, den finns för de som vill komma till honom och be om det. Jesus har frigjort en kraft. Och på korset så förändras mörker till ljus. Och död till liv och hat till kärlek. Splittring till sammanhållning, helvete till himmel. Och på påskdagen, om några dagar, så firar vi att Jesus lever idag. Att han uppstod. Han är här för att gå mot ondskan och göra oss fria. Syndare blir förlåtna, sjuka blir botade, trasiga relationer helas. Ondskans makter lider till slut nederlag mot Jesu kraft som förlöses på korset. Gud vill visa att han bryr sig om oss, att han älskar oss enormt. Han har ju yttersta makten i universum. Han som skapade allt genom sitt ord. Bibeln säger att Jesus som Guds son är utstrålning av hans härlighet och en avbild av hans väsen och bär allt med kraften i sitt ord. Men på korset verkar han ju allt annat än kraftfull. Han är hånad, han torterad, han är övergiven. Han är långsam förblödande. Han var hjälplös. Men ändå är det här som Guds kraft frigörs. Genom att Gud genom Jesus Kristus utlämnar sig. Och Jesus blir det centrum i universum. Där ondska och godhet möts. Han besegrar ondskan. Genom att vi får lov att komma till honom. Och få nåden och kraften. Det blir nya krafter och rättfärdighet. Uppståndelse. Det är helt fantastiskt. Nya krafter. Ondska, död, skuld och fruktan är besegrade. Guds kärleksfrälsande kraft har frigjorts för var och en som ber om den. Det behövs en vilja att ta emot. Och därför ska vi ta emot Jesus. Du är förlåten. Jag är förlåten. Du kan gå fri. Jag kan gå fri.